P1, Sveriges Radio.
Jag går på Hornsgatan en solig förmiddag och passerar ett av de där skyltfönstren som en gång rymde en matbutik men som nu gapar tomt i väntan på bättre tider. I ögonvrån skymtar jag min mamma. Inget konstigt eller ovanligt, hon bor i samma kvarter. Jag stannar till, vänder mig om för att heja på henne, men i samma ögonblick inser jag att det var bilden av mig själv jag skymtat där i skyltfönstret. Den jag trodde var hon är i själva verket jag. Först känns det lite obehagligt, som att jag plötsligt blivit gammal. Min inre bild av mig själv är mer en person mitt i livet med svikt i steget än en lätt framåtlutad tant som håller sig nära husväggen. Inte för att det är något fel på att bli äldre, eller tant för den delen. Men vissa av oss som börjat bli lite tilltuffsade och ärrade av livet känner oss ändå mer bekväma med att tänka på oss själva som den där upplagan som fanns för några decennier sedan. För inuti är jag ju fortfarande som när jag var 35, eller? Det som var jag då är väl samma jag som nu? För har jaget ens en ålder, eller är vi alla våra åldrar samtidigt, alla våra erfarenheter? För en tid sedan skrev Sofia till oss och berättade att en synskada gör att hon inte längre kan se sin egen spegelbild och att det påverkar känslan av vem hon är. Jaget blir mer otydligt och närvarokänslan svagare. Hon skriver: "Jag har aldrig varit särskilt fåfäng eller uppfattat som söt av omgivningen. Så det kändes mer som om det var något annat som togs bort när jag inte längre kunde bekräfta min egen spegelbild. Jag upptäckte att de korta stunder när jag såg mig i spegeln, till exempel på toaletten eller i hallen, bekräftade min jag-känsla." Framför den numera suddiga hallspegeln framstår det som om synskadan tydliggjort en annan fråga.
Vem är du? Vem är jag?
Den låter som världens lättaste ända tills man måste förklara den. För vad är det som gör att jag är just jag? Var sitter jaget? Och är jag jag oberoende av andra? I dagens Kropp och själ tar vi oss an den stora och eviga frågan om vårt innersta väsen. Det som är botten i dig är botten också i andra. Eller hur är det nu med det där? Vi får se om ni håller med om det när dagens program är slut. Välkommen att lyssna. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och vi har tre gäster här i studion idag för att prata om jaget. Så jag tänkte vi skulle börja med att ni får definiera: vad är jaget? Johan Eriksson, psykoanalytiker, psykoterapeut, docent i filosofi. Vi får börja.
Jaget är, som jag tänker på det, är inte en grej i världen bland andra grejer, utan det är liksom en organisatorisk, organiserande form i vårt erfarenhetsliv. Vårt erfarenhetsliv är inte bara någon slags anonym spelplats för känslor, förnimmelser och upplevelser, utan våra känslor, förnimmelser och upplevelser organiseras och upplevs i termer av att vara mina. I kraft av jaget. Så det är inte en grej i världen, utan en organiserande form. Och den här formen kan förstås ta sig olika gestalter. Men det lilla barnet har en mer rudimentär form av detta jag. Den vuxna personen har en utvecklad personlig och moralisk identitet till exempel.
Så, men en organisationsform.
Det är en organisationsform. Det är ingenting som finns någonstans i världen.
Nej. Här finns också Kristina Elfhag, psykolog och forskare. Vad är jaget, säger du?
Ja, jaget är ju ett väldigt abstrakt begrepp för att försöka fånga den här strukturen eller organiserande principen som Johan var inne på. För alla våra färdigheter och förmågor som vi behöver för att kunna fungera som människor. Och vår bild av oss själva och våra minnen Och jag tycker en spännande aspekt av jaget är att vi har en ständigt pågående berättelse om oss själva som bygger på våra minnen, hur vi ser på oss själva, hurdana vi tycker vi är och vart vi är på väg, som gör att vi får en identitet och en känsla av ett sammanhållet jag.
Mm.
Och sen så är det ju väldigt mycket som ska rymmas i jaget. Vi har ju också ett omedvetet då, om man tittar på Freuds modell som ju är Johans område som psykoanalytiker, så har vi det här isberget där det mesta ligger under ytan och det är vårt omedvetna som vi inte har direkt tillgång till, och det är ju väldigt spännande. Och
Det är också en del av jaget, fast vi inte ser det.
Det är det förstås. Mm. Isberget är ju då jaget, eller vårt inre psyke. Och ännu mer spännande blir det om man då också betänker det här havet som vi är nedsänkta i. För där kommer man ju in på Carl Gustav Jungs modell med det kollektivt omedvetna. Att på något plan så är vi alla förbundna genom det här havet som då de här isbergen finns i.
Mm.
Så, och jaget ja, vad är då jaget?
Isbergen i havet.
Ja, men vi har ju det kollektivt omedvetna. Det är ju också en del av jaget. Så kan man börja fundera över, ja, var slutar jaget?
Mm. Vi har också Predrag Petrovic, psykiater och hjärnforskare vid KI. Vad svarar du på frågan om vad jaget är?
Ja, för mig är jaget ett neurokognitivt konstrukt. Det är vår hjärna som försöker definiera oss gentemot resten av världen. Och det gör den på alla möjliga sätt. Det gör den både genom att definiera vad som tillhör kroppen, det kallar vi ibland för ownership. Och också vad vi gör, det kallar vi för agency, att det är jag som rör min hand och ingen annan, till exempel. Så vi har... Enligt den här idén så har vi modeller i vår hjärna över vem vi är och hur vi är. Och vi har den här modellen och ibland kan vi devera lite från den, men vi vill alltid komma tillbaks dit igen. Så den är en relativt konstant modell.
Precis, och modellen är det vi kallar för jaget.
Ja.
Mm. Ja, välkomna ska ni vara alla tre. Vi ska ju fördjupa det här om en liten stund. Först ska vi gå lite, ta det från början kan man säga, med frågan om när i livet som jaget börjar formas. När blir vi medvetna om det vi känner och ser runt omkring oss? Vi ska till Uppsala och Babylabbet.
Här ska vi gå in.
Ja.
Jag befinner mig på Babylabbet i Uppsala. Bredvid mig står Gustav Gredebäck. Han är professor vid institutionen för psykologi vid Uppsalas universitet.
Var har vi kommit in nu någonstans?
Ja, men nu är vi i den korridoren som är liksom kärnan i Uppsala Barn- och Babylab.
Här forskar Gustav och hans kollegor om små spädbarns inre liv genom en rad olika tester där man tittar på den sociala, emotionella och den kognitiva utvecklingen. Det jag är nyfiken på att veta är när små barn utvecklar en uppfattning av sig själva. När börjar jaget att formas?
Eye tracker is not available, då är nog bara inte påslagen än.
Vi lämnar korridoren och går in i ett rum. Jag ser en liten stol och framför stolen ser jag en skärm. Gustav ber mig att sätta mig ner på stolen.
Där. Det blir lite, den är ju anpassad för små barn den här.
Just nu ska jag föreställa 4-6 månader gammal. Gustav är lite nervös. Det här forskningsprojektet drar igång idag. Och snart kommer små barn att sitta där jag sitter just nu.
Så det är här vi är jättespända för. Här ska det komma väldigt många barn in hit för att titta på just det här. 1000 stycken. Ska hoppas vi får in under de närmaste åren. Det är ju jättespännande. Får se hur det går.
Lite här och var i rummet ser jag leksaker och barnböcker utspridda. Jag frågar Gustav hur gamla barnen är som kommer hit.
Alltså det heter ju Uppsala Barn- och Babylab, men betoningen på de som kommer hit, det är ju riktigt små spädbarn. Så ofta mellan 4 månader och 1 år är en sån här liksom period där det är väldigt många som kommer. Och ett vanligt år så har vi kanske besök från 3000 familjer. Och det är inte 3000 olika familjer, utan det är lite olika och en del som vill komma flera gånger. Sen gör vi studier med tonåringar och äldre och vuxna och sånt också, beroende på vad det är för frågeställning. Men mest av allt är vi intresserade av de allra minsta barnen.
Kontra leksakerna och barnböckerna ser man också modern utrustning i form av olika kameror och skärmar. Utrustningen har sitt ursprung i film- och dataspelsvärlden, men har sedan en tid tillbaka varit väldigt användbart för att mäta det som inte kan kommuniceras verbalt hos små barn.
Ja, men det är väl egentligen de senaste 20 åren som vi har gjort det, för det här är ju teknik som har funnits under lång tid och som har varit väldigt dyr, men nu blir mer och mer liksom tillgänglig för en bredare grupp, billigare, men vi har liksom hela tiden jobbat med dem. Så någonting annat som vi gör, det är att mäta ögonrörelser på små barn. Och på samma sätt så är det en teknik som utvecklades, som man tänkte den skulle vara bra för spelindustrin, där vi kan använda det för att förstå barnens inre liv utifrån var de tittar, när de blir förvånade, vad de förväntar sig ska ske och hur de ser på saker och ting.
I och med den här tillgången till utrustningen har Babylabbet utfört väldigt detaljerade mätningar. Mätningar som inte är synliga med blotta ögat.
Och vad vi kan se, det är egentligen det är en övergripande sak, det är att barn väldigt tidigt planerar i förväg. De agerar inte reaktivt på saker de ser, utan ska de sträcka ut en hand mot någonting, så gör de det mot vad ett rörligt objekt kommer att vara i framtiden exempelvis. Redan från 6 månaders ålder eller även tidigare än så. Och det säger ju att det finns någonting i deras liksom mentala värld där det finns en framtid som är planerbar. Och det är det vi är ute efter egentligen.
Länge trodde man att det här är någonting som utvecklas när barnet är mellan 9 till 12 månader gammal.
Och det kan man tycka, vad är skillnaden mellan 9 månader och 4 månader? Jo, men det är en ganska stor del av ett litet barns tid i livet. Och där vi ser att de är väldigt känsliga för sociala signaler, de är väldigt nyfikna på andra människor och lär sig från andra väldigt, väldigt tidigt.
Händer det någonting hos dig nu?
Ja. Ja, det låter lite, det brusar, vilket känns som en indikation på att något är igång, men...
Jag startar om det här programmet, det verkar vara så. Att det...
Tillbaka till testet och den lilla stolen framför skärmen.
I det här fallet ser vi ju 2 personer som interagerar med varandra och de bygger liksom... De har en lek med klossar. Den ena sträcker ut handen och ber att få en kloss. Och den andra som har massa klossar då... ger den här klossen till den andra personen. Och det är inget konstigt med det är ju så som det brukar vara. Men i vissa fall, så istället för att lägga klossen i hennes hand, så lägger hon klossen på ovansidan av hennes huvud.
Och även om jag ska föreställa 4 till 6 månader gammal, känner jag mig fullt kapabel och medveten om händelseförloppet. Men frågan är då hur en riktig 4 till 6 månaders bebis tacklar det plötsliga hacket i händelseförloppet. Finns det ett jag, ett medvetande där, som kan analysera det som händer på skärmen?
Det är otroligt spännande men väldigt svår fråga. Och jag tycker de här studierna med ögonrörelser vi har tittat på nu och pratat om, det visar ju på något sätt att barnen reflekterar.
Datan som Gustav och hans kollegor har tagit fram kan visa att spädbarn reflekterar och tänker inom den närmsta framtiden. Men vilken grad av medvetande barnet har är fortfarande frågor som är obesvarade.
Men vi kan se att de agerar mot framtiden och då finns det i alla fall processer som är framtidsorienterade. Men på vilken medvetenhetsnivå de ligger, det är en väldigt svår fråga.
I ett annat experiment kan Gustav och hans kollegor sätta ett klistermärke på pannan på ett barn och sen placera barnet framför en spegel. Då kan barnet reagera och fråga sig varför ett klistermärke sitter på pannan. Men den här formen av medvetenhet utvecklas först när barnet är flera år gammal.
Så att någonstans rör vi oss i ett område som går från ett par månader upp till ett par år. Och här tänker jag att det är en gradvis och successiv ökning av liksom självmedvetenheten och självreflektionen och det egna jaget stärks. Men att det inte finns liksom en punkt, utan att det snarare är någonting som där det blir mer och mer komplext och mer integrerad förståelse av den egna individen i den kontext den befinner sig. Och det är en process som utvecklas väldigt mycket under de första åren, men jag tänker på något sätt det är en process som aldrig slutar, där vi på något sätt hela tiden blir bättre och bättre i bästa fall på att reflektera över vår egen plats i tillvaron.
Och så slutligen, hur gick det för mig i testet med klossar?
Sen titta här vad som händer. Din blick fastnar först på den koppen på hennes hand och så där. Vad du gör är att du flyttar din blick. Du hoppar framåt i tiden. Du följer hennes hand och så tittar du till målet innan handen har kommit fram. Och det visar att du förstår väldigt tydligt att handen är på väg till målet. Och vilket målet är. Och ett litet barn som kan göra det, det visar att de kan läsa av den här sociala situationen och förstå liksom på någon ytlig nivå meningen med den.
Det sa Gustav Gredebäck på Babylabbet i Uppsala till vår reporter Mattias Lindgren. Kristina Elfhag, psykolog och forskare, Predrag Petrovic, hjärnforskare och psykiater och Johan Eriksson, filosof och psykoanalytiker, finns med i studien idag. Jaget utvecklas i en gradvis process som aldrig slutar, säger Gustav Gredebäck. Betyder det här att vi blir mer oss själva, ett starkare jag, ju äldre vi blir? Vad säger du, Johan?
Ja, i bästa fall så är det väl så att vi blir starkare i vår jagkänsla. Men allt det där, det är en äventyrlig utveckling, utvecklingen av jaget. Det är verkligen ingenting som kommer per automatik, utan det är ju intimt förknippat med vår sociala miljö och vår egen psykologiska konstitution, i hur hög grad vi har förmågan att tolerera och handskas med frustration till exempel.
Mm. Är det någonting som utvecklar jaget?
Eller? Ja, delvis. Mm. Delvis.
Mm. När det gäller barns utveckling så talar vi om mognad och färdigheter och så. Mycket kan ju hända med en personlighet under uppväxten. Men kan man tala om att jaget någonsin blir klart, Kristina?
Nej, det vore ju en ganska pessimistisk syn, tycker jag. Om det fanns något sånt finalt skede. Som jag ser det så kan vi fortsätta utvecklas hela livet. Även om det inte är säkert att vi gör det. Och då går vi, precis som vi hörde på bandet, mot ökad komplexitet. En utveckling som jag då beskrivit i min bok, Livsutvecklingens psykologi. Och om vi då tittar på vuxenlivet, för barndomen så är det så självklart att barnet utvecklas. Så det riktigt intressanta är ju då kanske, vad kan hända i vuxenlivet? Och då tänker jag så här, då kan man blicka tillbaks på sitt eget liv. Kanske ja, en tredjedel av sin livstid då, så 30-åringen får blicka tillbaks 10 år. Och är man 60 kan man blicka tillbaks 20 år. Och försöka erinra sig och försätta sig i den situationen igen. Och fundera över, ja, men hur såg man på tillvaron då? Vad hade man för tankar? För reaktionsmönster och vart var man på väg i livet? Vad hade man för visioner och föreställningar om vart man skulle? Och sen så förflytta sig till idag igen då och se, ja, men har det skett någon förändring? Ja, men då kanske vi har förändrat vårt jag och blivit en mer komplex version. Och den här utvecklingen som man ser då, den överhuvudtaget då, hela mänskliga livet, den kan ju ske både successivt, alltså vi lär oss kanske någonting nytt varje dag och det förändrar oss lite grann, men sen så finns det också språng när vi förändras på ett mer markant sätt, och jag tänker det är de här sprången man kan se när man blickar tillbaks och inser, ja men gud, då tänkte jag ju helt annorlunda och vart jag var på väg då. Mm. Så det är både kontinuerligt och språng. Och det finns ju också en undersökning där man bett personer beskriva sin livshistoria. Och några tenderar att göra det här som att det är kapitel i ens liv. Och när man tittar närmare på det så ser man just att ja, där finns det tecken på den här diskontinuiteten då, utveckling. Att det har varit då språng.
Och saker som händer utifrån som gör att... Som att gör man helt plötsligt gör stora förändringar i sitt sätt att tänka.
Precis. Mm. Precis, det är ju så utvecklingen kan gå till, att vi möter någonting som rubbar oss på något sätt, som gör att vi tvingas in i något nytt. Eller så kan det vara en stagnation, att vi liksom är i en fas och upplever att nej, men det här är inte meningsfullt längre. Eller att vi bara försöker på samma sätt igen och det bara hackar liksom. Det funkar inte, vi kommer inte riktigt vidare, men vi kan inte se något annat. Och till slut så kommer ju det här ge upphov till en dissonans. Det blir jobbigt att vara i det här. Och den här dissonansen gör att vi till slut kan tvingas förändras och gå in i någonting nytt.
Mm. Predrag, kan man se en sån här utveckling av jaget i hjärnan på något sätt?
Ja, absolut. Man kan se korrelat till det. Korrelat, man kan se att hjärnan utvecklas samtidigt som jaget utvecklas. Mm. Och då gör man antagandet att det ena har med det andra att göra. Lite så. Men vi vet till exempel att som vi diskuterat lite, de här tidiga utvecklingsfaserna, det händer väldigt mycket spännande. Men utvecklingen av vår personlighet och även jaget skulle jag vilja säga pikar eller så att säga den branta kurvan pikar vid rätt sent, ända vid 24-25 års åldern. Och då har man faktiskt ett korrelat. Det är precis då som den slutfasen är i att pannlobens nedre del tillväxer. Mm. Och det är orbitofrontal cortex. Och den har faktiskt, den har väldigt mycket att göra med just vår personlighet och liknande. Jag tycker själv subjektivt att jag var väldigt annorlunda tidigt. Men efter 25 års ålder har jag inte utvecklats så mycket. Men däremot så tror jag att man kan förändra sig även senare. Både, men kanske lite mer långsamt, eller att man gör något dramatiskt sker. Eller om vi nu går in på det, att folk börjar ta psykedelika eller liknande som faktiskt verkar förändra de här nätverken som är viktiga för att definiera jaget.
Mm. Men är jaget nätverken? Eller...
Jaget är ju definierat av de informationsprocesserna som sker i nätverket, anser jag som hjärnforskare. Mm. Men
vi får se vad Johan Eriksson säger.
Nej, jaget är inte, kan inte identifieras med vad som händer i hjärnan, men att det finns ett starkt korrelat mellan hjärnans processer och jagets utveckling, det är tveklöst sant. Jagets utveckling sker inte i någon slags andlig, okroppslig rymd. Liksom. Men apropå det här med jagets utveckling, så tycker jag det är ändå spännande faktum som filosofer ofta, ända sedan John Locke som formulerade det här problemet på 1600-talet. Hur kommer det sig att jag liksom fortfarande säger, jag menar, jag är ju verkligen på alla plan någon annan än den jag var när jag var 4 år gammal till exempel. Ändå så säger jag utan att tveka att det var jag som var 4 år gammal, det var jag som var 7 år gammal och gick ettan i skolan, och det är jag som är 50 år gammal och jobbar som psykoanalytiker. I kraft av vad är det att jag säger jag om alla de här gestalterna?
Och vad tror du?
Det låter som liksom kvarlämnar av en romantisk syn på subjektiviteten, men att det finns en slags kärna i jaget, en slags intuitiv, självklar upplevelse av ett själv som följer oss genom livet. Så jaget kan inte, och sen så utvecklas jaget beroende på identifikationer. Man kommer att identifiera sig med människor och med moraliska värderingar och med musiksmak och intressen, och där man investerar investerar känslomässig laddning i de här sakerna. Men jaget är inte summan av sina identifikationer.
Men det finns ju en bild där man säger att människan är en relationell varelse. Vi blir tillsammans med andra eller i samspel med andra. Hur hänger det ihop med jaget och bilden av jaget?
Att vårt jag utvecklas i relation till andra, det är väl tveklöst sant, så att säga. Jag menar, vi blir tidigt i livet, förhoppningsvis i bästa fall, adresserade som ett subjekt, trots att vi ännu inte riktigt är subjekt. Lilla gubben, är du hungrig? Och så vidare och så vidare. Och det här är en process där vi blir liksom speglade av föräldrarna och primärt föräldrarna. Och undan för undan börjar liksom internalisera en jagkänsla. Mm. Så jaget, trots att dess kärna, tänker jag, är konstitutiv, så utvecklas det som en slags vad man inom psykoanalysen kallar internalisering eller introjektion
och vilket betyder
bemötande. Att man helt enkelt tar på sig. Och, jag menar, om jag blir kallad lilla älsklig, så i bästa fall så, när jag är liten, så i bästa fall så börjar jag själv identifiera mig som en älskling. Mm. Det här var ju oerhört banalt.
Men vi bara försöker, vi som inte går i psykoanalys måste få den här tolkningen.
Illustrera själva processen.
Men hur föränderligt är jaget då, Kristina? Du pratar ju om de här utvecklingsstegen och faserna man kan gå igenom. Men hur mycket finns kvar av mitt 4-åriga jag?
Där har vi ju dels då det här som jag var inne på tidigare, den här ständiga berättelsen vi har om oss själva, där våra minnen finns med. Och jag tänker också på, apropå det som Johan beskrev, då det här med en omgivning som vi behöver för att bli till. Det är ganska uppenbart då för det lilla barnet med föräldern och så här. Och det fortsätter ju sen, så barnet behöver ju liksom sin kamratgrupp, och sen behöver vi grupper att identifiera oss med när vi börjar skapa den här gruppidentiteten som liksom får ur och tillhöra något sammanhang. Och sen så har vi arbetslivet och det blir nya omgivningar. Och jag tänker att det här är ju också en aspekt som handlar om hur mycket vi kan fortsätta utvecklas i jaget, för vi behöver den här näringen från en omgivning. Och det får vi ju som barn i bästa fall, i alla fall, och något som drar oss vidare. Men vad har vi sen då när vi kommit en bit upp i vuxenlivet? Hur mycket näring får vi från vår omgivning, och vad finns det för slags omgivningar då som kan föra oss framåt? Mm. Men för att återgå till din fråga då med jaget och hur man hur föränderligt det är. Det är föränderligt. Vi kan gå mot ökad komplexitet, och i den här teorin som jag skriver om så beskrivs det ju som att vi får nya jag, så att man kan ha den här bilden av de här ryska dockorna där det finns en mindre variant i varje docka. Och det på samma sätt kan vi se att vi överskrider ett jag, men vi tappar det ju inte, det finns ju kvar där. Men vi blir nog mer. Och vi omintegrerar allting i den här varje version av större docka.
Mm. Men man brukar ändå känna igen. Man känner igen den lilla dockan i den stora.
Mm. Eller hur?
Fast den har lite fler detaljer kanske.
Ja, precis. Ja, det är bra. Mm. Och vi kan ju också backa tillbaka. Alltså vi kan ju också falla tillbaka beroende på om vi utsätts för mycket påfrestningar eller vi kan vara vårt mer optimala jag om i en omgivning då som tillåter det.
Fredrik, vad tänker du om ryska dockan?
Nej, men
bilden.
Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är väl en rätt bra bild, att man blir annorlunda, samtidigt behåller man en del av sin karaktär. Jag tror också att modern forskning på personlighet faktiskt, förut har man sagt att personlighet är ju personlighet för att det är konstant. Men man har nu diskuterat mer och mer att den faktiskt förändras över det vuxna livet också. Så att visst kan vi ändra oss. Och jag tror att vi kan också ändra oss väldigt mycket om det händer något drastiskt i livet, om det sker något stort. Då blir det liksom stora hopp, tror jag, även i vem vi är och hur vi definierar oss faktiskt.
Men vi pratar mycket i samband med AI nu och sådär, så pratar man ju om huruvida man skulle kunna skapa ett medvetande och så hos AI, samtidigt som man då inte får in det här som vi har pratat om här, om berättelsen och erfarenheten och så. Vad tänker du kring det?
Ja, det är svåra frågor, men jag tror att teoretiskt så skulle man ju kunna modellera för allt som finns i hjärnan, om man säger så. Teoretiskt så tror jag att det skulle kunna gå och skapa något som är jaglikt i en maskin, i en AI-maskin. Men det finns inte i dagens AI.
Nej.
För det är alltså, vi har ju aktiva processer i hjärnan som hela tiden är, vars syfte är just att definiera jaget, att definiera var gränsen går mellan jaget och den externa världen. Då måste man kunna implementera även det i en AI-maskin också.
Mm. Precis. Predrag Petrovic, Kristina Elfhag och Johan Eriksson finns med i Kropp och Själ studio idag. Att jaget förändras och utvecklas genom livet är ju en del av vad det är att vara människa då, som vi har pratat om. Men det finns också tillstånd och sjukdomar där jaget liksom suddas ut. När Agnes var i 20-årsåldern så försvann hennes känsla av att finnas.
Jag kunde titta på händerna och känna att det här är inte mina händer. Ögonen flöt fritt i luften.
Agnes, som egentligen heter något annat, är i 20-årsåldern när det händer. Det har varit stressigt på jobbet. Hon har mått dåligt ett tag. En dag känns det som hon får en hjärtattack.
Trycker över bröstet. Det börjar liksom sticka och pirra i kroppen. Och att jag fick svårt att andas. Och nej, men jag dog ju då.
Hon åker till akuten, blir undersökt, men de hittar inget.
Det var ju inget konstigt liksom.
Av vården får hon höra att
om det är stressigt och man har mycket ångest så kan det bli så ibland. Men ja, det blev ju inte bättre för mig, det blev det inte.
Det är alltså ingen hjärtattack. Men något konstigt har hänt med Agnes.
En väldigt stark känsla av att det inte var min kropp längre. Jag känner mig lite som en inkräktare i kroppen. Den som egentligen skulle vara där hade dött och gått vidare. Och att det var jag som var där istället då.
Så att du, Agnes, hade fått en död kropp. Men din själ var du.
Ja. Ibland kändes det inte ens som det. Ibland kändes det som att jag hade kommit in från andevärlden och besatt kroppen på något konstigt sätt. Jag kände mig ju väldigt mycket som en bedragare på sätt och vis. Jag hade ju inte där att göra. Så jag var ju... Jag var ju väldigt rädd att någon skulle upptäcka det här och liksom begrava mig eller utföra en exorcism. Jag kände ju på huden ibland och det kändes ju konstigt. Liksom. Jag kunde titta på händerna och känna att det här är inte mina händer. Som att någon bara hade tagit en död arm och sytt på mig.
Kroppen finns där, men den tillhör inte henne. Ibland flyter den iväg.
Ögonen flöt fritt i luften. Och att jag inte hade något huvud, kändes det som. Ja, som att ögonen bara flöt fritt i luften.
Hon är rädd. Rädd för att titta sig i spegeln. Rädd för att bli fotograferad.
Jag var rädd att jag inte skulle synas på bilden. Jag var alltid jätterädd att det skulle bekräftas på något sätt. Jag ville ju inte dö. Jag ville ju inte vara död. Jag ville ju leva. Jag försökte ju klamra mig fast i allting som skulle kunna hålla mig kvar. Vänner och familj och jobb och vardag. Att allting bara skulle försöka vara normalt. De frågade mig ju det på psyket om det var så att jag hade tankar på att ta mitt liv. Men så jag var absolut inte. Det är det minsta jag vill. Jag vill inte dö. Jag vill inte vara död. Jag vill leva så mycket som möjligt. Jag vill leva mer än någon annan, men det går inte. Jag ska ju inte vara här.
Till slut tar hon mod till sig och berättar för en kompis. Kompisen inser allvaret och råder Agnes att söka hjälp.
Och jag sa väl att Det kan jag ju inte göra, de kommer ju låsa in mig. Fattar du väl? För jag kände att så här galen kan ingen människa vara.
När hon nu har sagt det högt inser hon att vännen har rätt. Det sjunker in. Hon behöver hjälp. Hon kommer till psykakuten.
Jag träffar en manlig sköterska som var jättebra. Jag förklarar för honom hur jag kände. Jag förklarar hur rädd jag var. Jag sa att jag vill inte vara här egentligen. Jag är jätterädd att ni ska utföra en exorcism på mig. Då sa han att sånt håller vi inte på med längre på psykiatrin. Då sa jag att jo, men jag vill inte vara här då. Jag vill bara må bättre. Sa han att jo, men om jag ska kunna hjälpa dig och övertyga dig om att du inte är död så kommer det ta lite tid. Och då kommer du nog behöva stanna här ett litet tag.
På psykakuten får hon behandling för panikångest och psykos. Men namnet på det som drabbat henne, det dyker upp lite senare. När hon blir utskriven får hon gå hos en psykolog.
Och då när jag träffar en psykolog var liksom, hej, jag tycker att jag är död. Blev det lite som att han, okej, vänta lite, jag behöver gå och hämta en kollega. Vänta lite. Det blev lite som att man kommer in med ett sällsynt födelsemärke och så ska alla komma in och titta.
Gjorde han det? Hämtade han en kollega och så satt de flera stycken?
Jajamän. Jajamän, gjorde de.
Hur var det?
Det var okej. Jag trodde att det skulle vara jobbigt, men det var det inte. Så, men då säger den här kvinnliga psykologen där, hon säger att, hon har ju dialekt, hon säger att liksom, ja du Agnes, det känns ändå som att du kanske har ett syndrom som jag har hört talas om som heter Cotard's syndrom.
Cotard syndrom är ju att man tror att man är död, vilket måste ju vara en väldigt skrämmande upplevelse. Men man vill inte vara död. Det är inte en nära döden upplevelse, utan det är helt enkelt en upplevelse att man inte lever längre.
Anders Heldén är överläkare på klinisk farmakologi på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Han stötte på det här syndromet av en slump för många år sedan.
Men man säger det, nej, det är ingen idé att jag äter för jag är ändå död. Eller som en patient sa för nyligen att jag är död, jag är just nu i himlen och jag skulle jättegärna vilja att ni hjälper mig med min begravning.
Cotard-syndrom är en ovanlig vanföreställning som beskrevs för första gången på 1800-talet.
Det var ju Jules Cotard som då beskrev en kvinna som sa att hon var död. Det är l'île de négation som det heter på franska. Och sen har man ju sett ett antal fall efter det. Men fortfarande väldigt oerhört sällsynt syndrom.
Det är alltså oerhört ovanligt. Bara några hundra fall finns rapporterade i världen sedan 1800-talet. Anders Heldén och hans kollega har upptäckt minst 10 av dem. Det började med att han gav en herpesmedicin, aciclovir, till en patient som hade dålig njurfunktion.
Den patienten fick väldigt svåra hallucinationer, skrämmande hallucinationer.
Han började studera det här och hittade ett par fall där patienterna beskriver att de upplever sig som döda när de har fått medicinen. Han kontaktade neuropsykiatern Thomas Lindén.
Han sa direkt att det här är ju Cotard syndrom. Det finns väldigt få fall beskrivna i världen, så det här måste vi publicera. Och då gjorde vi det. Och sen har vi då hittat ytterligare fall efter det. Och även fått kontakt med personer som inte har haft det som en biverkan av läkemedel, utan har kanske levt med det i många år. Eller anhöriga som har hört av sig till oss och sagt att att min förälder har upplevt sig vara död i stort sett sedan jag föddes.
Hur ser den här kopplingen ut mellan medicinen och det här syndromet?
Vad som sker vet vi ju inte. Vi vet att hos njursjuka patienter så bryts acyklovir, som det är herpesläkemedlet, eller valacyklovir som är Valtrex, bryts ner i kroppen eller i levern, och sen bildas det en nedbrytningsprodukt som vi kallar CMMG. Och den ser vi i väldigt höga nivåer hos de här patienterna. Och vad det är som sker i hjärnan är fortfarande väldigt oklart.
Nej, exakt vad det är som händer när patienterna får den här udda biverkan, det vet man ännu inte. Men det är tydligt kopplat till medicinen i de här fallen. När medicinen går ur kroppen försvinner också vanföreställningarna.
När vi dialyserar de här patienterna försvinner symptomen på kanske en eller två timmar. Under pågående dialys så säger de plötsligt, eller som ett av de fallen vi beskrev, så säger vederbörande, jag trodde jag var död när jag kom in här på dialysavdelningen. Men nu efter en timmas dialys, jag är inte riktigt säker på att jag är död.
Agnes, hon fick inte det här som en biverkan av medicin, utan när hon mådde psykiskt dåligt. Hon fick antipsykotisk och antidepressiv medicin och blev stegvis bättre. Känslan av att vara död klingade av efter några år.
Nu är jag fri ifrån. Ja, sen har jag problem med självkänslan och så, med ångest. Men det är ju mycket bättre än vad det har varit. Det är så otroligt mycket bättre nu, så att det är svårt att sätta sig in i hur det var.
Idag jobbar hon heltid inom vården, är gift och har två katter. Jag undrar, hon som har erfarenhet av att inte finnas, vad tänker hon om det här? Var sitter jaget?
I ens drömmar kanske. I ens drömmar och ens strävan. För även när jag kände att jag var död så hade jag ändå en strävan.
Så du hade ett jag även när du var död?
Ja, då. Annars hade jag inte kunnat säga jag är död.
Reporter här var Stina Näslund. Predrag Petrovic, hjärnforskare och psykiater. Kristina Elvhage, psykolog och forskare. Och Johan Eriksson, filosof och psykoanalytiker, är kvar här i studion. Jaget sitter i ens drömmar och strävan, säger Agnes här. Vad säger ni om det? Vad säger du, Johan?
Jag tycker det känns konstigt att säga att jaget sitter någonstans. Som jag sa inledningsvis, jag ser det som en organisatorisk form i vårt erfarenhetsliv. Mm. Precis som tiden, alltså vi organiserar våra erfarenheter i termer
av... Men är drömmar och strävan något som definierar oss, vårt jag?
Ja, till stor del så gör det ju det. Vi identifierar oss i bästa fall med våra strävanden. Och det är en viktig del av jagkänslan, absolut.
Mm. Vad säger du, Kristina?
Ja, absolut. Vår strävan är ju, alltså handlar ju om vad som är meningsfullt också. Och det här är ju en aspekt som förändras under utvecklingen. Vad är vår strävan i en viss ålder? Vad ser vi som vårt mål då? Och att det här kommer att förändras. Så det här är väl en viktig del av jag tänker jag, som drar oss framåt också.
Predrag, det här just att jaget luckras upp, det är en vanlig del av, eller en vanlig aspekt av psykisk sjukdom. Mm.
Ja, vid psykoser så är ju jagstörningar centralt. Det är väldigt många olika symptom som har någon form av jagstörning. Och om man tittar lite närmare på det så kan man se att det som verkar inte fungera, men på olika sätt, är just att dra gränsen mellan vad är jag och vad är den yttre världen, så att säga. Och det ser man ju till exempel när man tänker på sånt här som att höra röster, eller att man, som man kan göra som en rösthallucination vid psykos, eller att man upplever att ens tankar är visserligen där, men det är inte mina tankar, utan det är någon annans tankar. Så man har liksom förlorat själva ägandet av tankarna eller av processen i det här andra fallet av röster som man kanske själv har producerat. Så det är ett exempel på det. Och sen är ju, jag menar, Cotard-syndrom är ju naturligtvis väldigt ovanligt, men i mindre grader så är det nog inte så ovanligt i psykos. Och många som har psykos kan ju uppleva att en del av deras kropp är inte deras kropp. Många vill till och med bli av en del av sin kropp som inte är en del av dem. Mm. Och så man har det. Och sen kan man också ha sådana här saker. Vi har ett annat väldigt spännande syndrom som heter Capgras-syndrom, som inte handlar om att jag är död, utan det handlar om den annan. Det handlar om att den är andra personen, inte den personen som den personen ser ut att vara. Så det är också ett sätt att man har svårighet att ge ett jag åt någon annan.
Mm. Så att när man då blir frisk, om man nu blir frisk, så handlar det om att återgå på något sätt till en slags normal jag, eller?
Ja, till stor del är det det, ja.
Mm.
Det är lite lustigt, för jag menar, på ett sätt så, alltså apropå jagstörningar, återgå till ett normalt jag fungerande, den där rörelsen gör vi ju varje natt, kan man ju säga. Men Freud var ju, han sa ju det uttryckligen, att vi blir psykotiska varje natt. Så att säga, jaget sover, vi sjunker ner i drömmarnas rike, och där fungerar det enligt en helt annan logik. Det är liksom en jagstörning. Och sen så i bästa fall så vaknar vi upp och liksom återfår våra jagfunktioner på morgonen. Det finns ju människor som har, i min erfarenhet, som är så pass rädda, som har ett så pass svag jagorganisation, eller är liksom helt enkelt rädda för att den ska brista, att det blir krångligt för dem att sova.
Mm.
Att släppa taget.
Mm.
Att sjunka ner, det är liksom, det är en skräck att somna varje natt.
Men samtidigt är det väl inom psykoanalysen och terapivärlden, så pratar man ju ibland om att det handlar om att hitta sitt sanna jag och sitt inre jag, att hitta in till det.
Mm. Det där är, egentligen är det där gamla klischéer som idag har liksom hijackats av självhjälpsindustrin. Men min erfarenhet är ändå att det kan ligga djupa existentiella och omtumlande och starkt terapeutiska erfarenheter bakom användningen av den typen av uttryck. Hitta sitt sanna själv, hitta sitt sanna jag.
Men finns det ett sant jag?
Och sen hur man ska beskriva det, jag tänker mig att hitta sitt sanna jag, det är en metafor. Liksom. Det är inte som att hitta kroppen under kläderna. Det är någonting som ligger där i färdig form, som är oberoende av själva upptäckande processen. Utan det är snarare en slags utveckling i riktning mot ett integrerat jag, där man hämtar upp delar av sig själv, får kontakt med känslor och strävanden, sin sårbarhet till exempel, och lyckas integrera det i sin personlighet och därmed vinner ett mer stabilt och ett mer autentiskt jag. Men det är ingen process som handlar om att gå bakåt i ett sant själv, det är snarare en process i riktning mot framtiden.
Mm. Men handlar det om att det på något vis skulle finnas som en slags idé om vilket mitt sanna jag är, som jag ska upptäcka genom att utveckla och prova mig fram i världen?
Ja, men så kan det vara i vissa fall. Jag menar, till exempel det här med att vad man i folkmun kallar för att hitta sin grej. Det är en ynnest då, att hitta sin grej. Det finns människor som går igenom hela sitt liv utan att ha hittat sin grej, vad man nu lägger i det uttrycket. Men, och det är ett enormt lidande. Alltså att hitta sin plats och sin, vad vet jag, relation och sin verksamhet och sin yrkesidentitet, där man känner att man liksom verkligen investerar djupa känslor i.
Mm.
Och meningsfullhet, det är en ynnest att ha hittat det.
Men om jag skulle hitta min grej, Kristina, fortsätter jag att sträva vidare då i de här faserna som du pratar om? Eller stannar jag då?
När du har hittat din grej, nej. Men det kommer ju också bli utlevat, så att du fortsätter. Tänker bara koppla till det här som Johan beskrev, Dora. Vi har ju ett begrepp för det, individuationsprocessen, som handlar om att plocka upp mer och mer av oss själva, och också det som varit omedvetet och ointegrerat för oss. Så man kan säga att i någon bemärkelse att vi blir mer och mer sanna, och vi blir mer och mer komplexa i det här, och det är en möjlighet i utvecklingen. Men ja, strävan som du säger, då, liksom, är vi färdiga? Nej, men vi är ju aldrig färdiga. Alltså, du har ju ett skede där du har nivå kan man säga av att begripliggöra och skapa mening, sträva mot något som vi har i utvecklingen. Alltså vi har den här socialiserade fasen som är den första vuxenfasen när det handlar, när meningsfulla är liksom att bli lik andra och skaffa sin identitet. Och också uppe i ung vuxenålder, man identifierar sig med sin yrkesroll och det är väldigt viktigt liksom att man är det. Och att man accepterar hur saker och ting är och att det finns en auktoritet och hur saker och ting är organiserade. Och sen någon gång så kan det här börja kännas väldigt begränsat, alltså vi nästan kanske kvävs i det. Och då kommer det här frihetsbehovet som är en viktig aspekt i utvecklingen. Vi behöver bryta oss ur det sammanhanget och gå mot något mer eget. Och det blir ju nästa fas i livet då.
Men jag tänkte, Fredrik, finns det någonting i liksom de här utvecklingsfaserna efter att vi är mogna då, eller vuxna, som egentligen är nödvändigt?
Ja, det tror jag. För det gäller att anpassa sig till en föränderlig värld, va? Och även anpassa jaget till den här världen för, jag menar, rent evolutionärt för att kunna överleva. Rent faktiskt så är det någonting vi alla är med om, tror jag. Och sen tror jag också att jag menar, vi har ju till exempel olika former av psykoterapi. Där jobbar man ju väldigt mycket med jaget. Det är det man jobbar med. Och som jag ser det så är ju jaget, det byggs ju upp av våra modeller. Det är informationsbearbetning, vi har modeller av oss själva, av vad vi gör och vem vi är och så vidare. Och de här modellerna, de kan man likna med en skulptur. Och till exempel psykoterapi, men även vissa läkemedel och psykedelika verkar kunna gå in och omforma den här skulpturen av jaget.
Mm. Men kan en stark, väldigt stark jagkänsla bli ett hinder då? Att man fastnar i en identitet?
Jo, men om den är negativ, jag menar, det är det vi har vid till exempel depressioner. Mm. Jag menar, jag hatar mitt liv, jag hatar mig själv, jag vill, alltså, jag är värdelös. Där har man ju fastnat i någonting destruktivt. Och vi i vården, vi försöker lyfta ur den här individen, ur det här djupa hålet för att komma in i ett nytt läge där man inte längre har de här negativa komponenterna av jaget.
Mm. Alltså jag tänker att jaget kan bli ett starkt jag kan bli ett hinder om det är ett jag som är uppbyggt defensivt. I rigida mönster, låt oss säga att jag som ska hålla borta alla känslor av att vara beroende av andra och sårbar till exempel, och då bygger det upp en slags narcissistisk persona som är rigid och som du inte kan rucka. Det där är faktiskt inget starkt jag, även om det på ytan ser ut att vara ett starkt jag. Det där är ett väldigt skört och sårbart jag. Narcissistiskt sårbart jag till exempel. Så det som ser ut som ett jagstyrka kan vara en stark jagsvaghet. Ett starkt jag är ett integrerat jag. Ett jag som är sammanhållet och har kontakt med djupa skikt av sig själv.
Idag så finns det ju ganska många sammanhang där vi förväntas beskriva vårt jag, vilka vi är i några korta meningar, när vi söker jobb eller när vi presenterar oss på olika sätt. Kan det göra att vi tror att vi själva kan bestämma hur vi är? Vårt jag är.
Ja, det finns ju en sån strömning i vår kultur att man liksom skapar sig själv helt. Och det är klart, jag menar, ens till exempel val i livet och huruvida man är sann mot sig själv när man väljer yrkesinriktning till exempel, det där. Visst, det är klart att det delvis skapar sitt jag. Samtidigt så står vi ju så att säga nedsänkt i omständigheter, i en familjehistoria, i biologiska omständigheter, psykosociala omständigheter som vi har att så att säga svara mot. Så att man helt skulle kunna skapa sitt eget själv. Nej.
Nej. Kristina, vad säger du om det?
Om att kunna skapa vårt eget jag. Ja, det är väl det vi försöker göra mycket då.
Det är det pågående arbetet.
Ja, det är det. Jag tänker på det här med hur vi kan fastna också. Och om man då ser det som mer av normalvarianter och inte det här inom psykiatrin, så är det absolut så. Det är ju en risk att vi fastnar i faser och inte kommer vidare. Och varför det då? Ja, men det är ju liksom smärtsamt att utvecklas. Vi har ju det här, Karin Boye diktade ju, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Som det ligger ganska mycket i. Och där i det här att vi fastnar då, även om det är som liksom normalt skede, så får vi ju mycket, många av de här symptomen också, med depression och olika substitut för mening, som ja, shopping och alkohol.
Mm. Det får faktiskt bli sista ordet där, men sluta lite negativt där. Men i alla fall, tack så mycket Kristina Elfhag, psykolog och forskare, Predrag Petrovic, hjärnforskare och psykiater KI, och Johan Eriksson, psykoanalytiker, psykoterapeut och docent i filosofi. Tack för att ni var med i Dagens kropp och själ. Nästa vecka ska vi prata om mer ytliga sätt att definiera och smycka vår personlighet. Det handlar om tatueringar. Vi vill höra från dig som är tatuerad. Varför har du tatuerat dig och vad betyder den för dig? Maila oss på kropps@sverigesradio.se, skriv till oss på sociala medier eller allra helst ring till programmet nästa vecka. Varför har du tatuerat dig? Shaggy Mom, Mattias Lindgren, Stina Näslund, Astrid Anka Krona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Eidemann är tillbaka om en vecka. Vi hörs igen då. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.